I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Podplay.
Hej och varmt välkommen. Det är dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och jag har som vanligt en gäst. Och idag heter hon Jenny. Det kommer bli mycket prat om hundar eftersom Jenny har jobbat som hundförare i många år. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Där heter vi givetvis också Snutsnack. Vill du stötta podden, vilket är helt frivilligt, avsnitten kommer du kunna lyssna på om du inte har lust att stötta. Men vill du stötta, vilket uppskattas oerhört, så gör du det genom att bli Patreon. Och det gör du på patreon.com/snutsnack. Ja, ta det försiktigt i pandemin och ha en trevlig lyssning.
13-10-70 kom.
Ja, det är uppfattat.
Vi tar det.
Bra, klart slut. Varmt välkommen till Snutsnack,
Jenny. Men tack, vad kul.
Men egentligen är det väl jag som ska säga tack, för jag har blivit bjuden på bulle och fått en kopp kaffe här ute på en, jag vet inte, kallar man det äng eller åker? Eller?
Ja, det är väl ett riktigt lantställe kan man väl säga. Ja. Med åkrar runt omkring och ett hus i mitten.
Mm. Ja. Vi är någonstans i Västerbotten. Du kallar det för en Västerbottens gård.
Ja, det är ju det. Med lagor till och så. Mm.
Men inga djur och sådär?
Nej, bara hundar. Ja.
Det kommer bli mycket prat om hundar såklart. Ja. För när jag kom in här på gården så var det liksom som en inhägnad. Och där såg jag ju två hundar då. Ja. De var lite arga på mig. Eller var de glada? Eller?
De var nog glada. Den ena, han har ju lite mer vakt i sig. Mm. Chefen då. Som vi kommer att prata lite mer om kanske. Mm. Och den andra, han var nog mest glad. Aha. Tror jag. Det är min jakthund.
Mm. Ja. Alltså jag kan ju väldigt lite om hundar, men jag kunde ju se att vilken som då eventuellt var polishund. Ja. Och vilken som var jakthund.
Precis. Men de har väldigt, de trivs väldigt bra tillsammans där ute. De är ju i en hundbur på dagarna då jag jobbar och så där nu då. Mm.
Men det här intresset för hundar har det alltid funnits eller?
Ja, det har det nog. Jag växte ju upp i en jägarfamilj. Mm. Min pappa, eller var min pappa som jagade. Och vi har alltid haft hund. Mm. Så vi har alltid haft en par tre hundar. Och då har det varit jakthundar då. Alltså älghundar. Mm. Så jag växte ju som upp med det. Och så hundintresset och liksom djurintresse överlag har väl alltid funnits där på något vis. Så jag var ju liksom inställd med mitt spår att bli veterinär eller djursjukvårdare eller någonting sånt där med djur. Jag hittade faktiskt ett gammalt brev som jag hade skrivit i skolan, i grundskolan, där jag hade skrivit liksom att vad ska du bli när du blir stor? Och så skulle man skriva. Och då hade jag skrivit det att jag ska bli hovslagare. Oj. Och jag bara, hovslagare? När jag läser det nu så skrattar man ju lite grann åt det. Så nej, åt hästhållet var det absolut inte.
Nej.
Jag vet inte varför jag skrev det.
Men hade ni hästar och sånt hemma också?
Nej. Jag tyckte det väl såg roligt ut det där jobbet när man var yngre.
Ser ju lite kanske ensidigt ut då.
Ja, jo, men och det var väl så att hunddelen där var det ju. Alltså att intressera sig för jakten vart ju mycket ihop med hunden eftersom pappa jagade med hundarna och man började följa med han när jag var 8-9 år.
Ja, så tidigt. Ja, men när du säger det så är uppvuxen i en jaktfamilj. Vad innebär det då? Är det att pappa är så här extremt intresserad av jakt?
Ja, det är han väl. Så nu jagar han dock bara älg egentligen. Mm. Så att, men allting kretsar ju väldigt mycket när man har jakthundar. Så är det ju, man jagar ju på hösten och jagar man älg. Men resten av året så är det ju träning utav dem. Mm. Mycket fysisk träning och de ska ju ta som hand som vilket djur som helst.
Just det.
Men väldigt mycket fysträning och uppbyggnad liksom inför jaktsäsongen. Så att vardagen blir ju som där man som barn hjälper till med att ut och träna dem, ut och springa eller åka skidor med dem och så vidare. Mm. Och där vart ju jag jätteintresserad. Jag har två bröder också, men de är inte alls intresserade av jakt. Där vart det lite mer åt fiskehållet och fotboll och sånt där.
Men, okay. Men är ni uppvuxna i Västerbotten också?
Nej, jag är uppvuxen i Jämtland.
Okay.
Utanför Östersund.
Mm.
Jag är en liten by där. Och så, men mina föräldrar är här uppifrån, från okay. Västerbotten och okay. Ångermanland. Då. Så då flyttade de tillbaka, men jag flyttade ju hemifrån redan när jag var 15.
Var det för att det inte fanns någon gymnasium?
Ja, eller, ja lite, precis. Lite så var det ju. Men då valde jag ett gymnasium som bara fanns uppe i Lycksele.
Oj.
Så jag flyttade liksom, ja, vad är det, 40 mil då, eller vad det blir, som 15-åring. Vilket var, jag var helt inställd och fokuserad på att den linjen ska jag gå.
Vad var det för linjerna?
Ja, då var det inriktat då mot djur. Men inte lantbruksdjur så, utan mer husdjur, för att man skulle kunna gå vidare då, kanske mot djursjukvård eller veterinär och så vidare. Men det fanns också inriktning på den linjen då, som var jakt och fiske.
Mm.
Så det kändes ju som att den var ju skapt för mig då. Och jag gick där och det var ju skitjobbigt att flytta hemifrån. Då, när man var 15.
Vad var det som var jobbigt då?
Ja, dels så hatade jag att bo på elevhem.
Okay.
Jag tyckte det var för mycket spring i korridorerna. Jag var nog lite små. Jag ville nog mer vara själv, tror jag.
Okay.
Tyckte det var jobbigt med det där festandet ute i korridorerna och så.
Ja. Så jag höll mig på mitt rum. Alltså?
Jag var väldigt skötsam. Faktiskt.
Jag tror det.
Ja. Nej, så att, men efter ett tag så började jag trivas där uppe då. Så ja, men den starten hade jag väl som.
Men vad kom det då? Du skojade lite om det här innan vi tryckte på inspelningen här, att du har liksom gått från jakt till jakt, men det har blivit en annan typ av jakt, för du valde ju då polisyrket.
Ja, jag tror min morfar var väl den som alltid sa till mig, du ska bli polis, Jenny, sa han.
Yes.
Och jag bara, och då var jag inne och skulle bli veterinär ju. Nej, du ska bli polis. Så han hade kanske någon känsla där med vad han tyckte, och men jag håller med han idag. Så att man är uppvuxen med att jaga älg, och jag brinner verkligen hjärtat med samarbetet med hunden ute i älgskogen och det teamworket liksom. Så att det är inte så stor skillnad egentligen. Sen när jag blev polis och gick utbildningen och sådär, och så kom jag in på att ja, men hundförare inom polisen, det vore ju också väldigt intressant. Och det, jag känner väl att jag har väldigt mycket nytta utav den del som jag haft från min jakt med hund när man jagar älg, till samarbetet ute på fältet med en polishund då. Så att ja, jaga älg och jaga, vad ska vi säga, bus, eller jaga de som har gjort något fel, men även jaga de som har försvunnit och tappat bort sig själva, så gått vilse, och det är många delar när det gäller liksom som har varit väldigt intressanta och känns viktiga. Framförallt att kunna hjälpa folk som är i nöd.
Just det.
Så det blir som en, ja, det blir mycket jakt. Jakt på fritid, och på jobbet så jagar man både tjuvar och även försvunna, men även jakten på, som jag haft nu på slutet, av jakten efter att hitta spår med min hund. Alltså spår i form av kanske DNA, och den här att lägga pusslet och lista ut hur saker och ting kan ha gått till, och hitta de här bevisen som är så viktiga.
Men om vi återgår, vi ska givetvis komma tillbaka till det, men jag tänker på de här två hundarna som jag mötte nu. Då, när jag kom, kan man bara slänga in två hundar så här i en bur? Alltså, är det någon form av... Alltså du får inte skratta åt mina frågor med hund nu här.
Nej, och
inte ni lyssnar
heller.
Nej,
absolut inte.
Nej, men alltså, jag tänker om det är två... Är det en kille och en tjej, eller är det två killar?
Det är två killar.
Det är två killar, ja.
Grejen är att min chef idag, som tjänstehunden, han är ju över 7 år. Och den andra jämthunden som jagar älg, han är ju 1,5 år. Så att han hade jag som valp, och fick ju lära känna min tjänstehund från valp. Så att, och det ska jag väl säga, det är ju en väldigt bra förutsättning. Alltså att valpen kommer in, och det skiljer så pass mycket ålder på dem och så. Så att under min uppväxttid, när vi hade som mest 3 jakthundar som alla var hanar, så har de alltid kunnat vara i samma bur. Mm. Visst, man kanske inte har kastat in något gott köttben till dem. Visst, ofta så kan de ju reda ut det. De har ju liksom en rangordning, vem det är som bestämmer. Men man kanske inte vill, man kanske vill undvika det där slagsmålet, för att det kan ju bli skador faktiskt på dem när de, om det nu blir något de fightas om. Men här är det så tydligt för den yngre vem det är som bestämmer. Han är så fjantig liksom. Han testar honom och så där, men det räcker ju med att han morrar lite grann och visar tänderna, så lägger ju sig den yngre på rygg och fjantar och håller på och visar att ja, det är du som bestämmer, det är lugnt.
Ja, det är så.
Ja, det är så roligt att se deras spel mellan varann.
Ja, vad intressant. Mm. Vad intressant.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Men innan du började jobba som hundförare, då jobbade du, antar jag, på IGV eller utryckningen som det heter för kanske.
Så att jag gick ganska snabbt in i hunderiet. Mm. Jag hade jobbat ett par år ute utan hund då, som vanlig IGV-polis. Och så sen så hade de en ansökning då, och då var det någon som sa till mig, men det är klart du ska hoppa på tåget nu. Mm. Nej, men ska jag göra det? Jag hade ju som hört att man kanske ska jobba i 5 år innan då. Men nej, jag hoppade på tåget då och gjorde ansökan, och så gör man ju massa tester och sånt. Mm. Och jag ångrar ju inte det idag, för jag fortsatte ju att jobba på IGV. Mm. Men jag hade ju mitt verktyg med mig i bilen, som är hunden då. Mm. Så man fortsatte ju, så jag har jobbat på IGV resten av tiden förutom de 2 sista åren här nu.
Men jag tänker, du kom ju in i liksom då i den tjänsten med ganska mycket kunskap, med tack vare att din pappa var väldigt hundintresserad, ni hade liksom jakthundar, så du hade ju kanske inte pluggat hund och så på det sättet, men du hade ju mer och mycket kunskap. Men vad fick du lära dig där på hundutbildningen som du inte visste innan?
Ja, men då det är mycket man lär sig, för jag känner så här, man blir aldrig fullärd när det gäller att hålla på med djur och, eller människor uttaget, det här yrket ska jag säga. Mm. Att man kan aldrig, man kommer aldrig till den dagen där man känner, nu kan jag allt det här.
Nej,
det, jag känner nog att man lär sig någonting nytt väldigt ofta. Så att när det gäller, det är ju lite skillnad, man dresserar ju dem på ett litet annorlunda sätt, man ska ju göra lite annorlunda saker med dem. Jag ska ju spåra människor till exempel, om man bara att följa hur en människa har rört sig, så ska jag ju liksom lära hunden att spåra en människa och inte spåra en älg. Nej. Alltså själva funktionen, hur man lär ut, hur man håller på med och tränar in spår, kan ju likna lite grann. Mm. Men man lär ju hunden att spåra på hårda underlag, alltså asfalt och på såna här underlag som kanske är lite svårare.
Just det.
Och sen all den här skyddsdressyren då, som är på en patrullhund som man har då när man jobbar på IGV.
Är det den de biter i armen?
Ja, alltså? Har du provat det någon gång?
Ja, faktiskt.
Ja, hur kändes det?
Det var häftigt faktiskt. Ja. Det är imponerande med vilken kraft det kommer liksom, och hur det tar tag. Liksom.
Och de tycker att det är roligt. Ja. Alltså det blir ju, det är inte farliga och arga hundar vi håller på med. Nej. Utan det är ju väldigt, det är noggranna tester som görs på hundarna innan. Så att de är mentalt i skallen är med, och de ska ha en massa, vad ska vi säga, det ska vara ett bra material helt enkelt till hundarna. Mm. Men, så det är inte farliga hundar vi har med, men vi dresserar dem till att kunna göra vissa saker, och när hundarna börjar ha varit med ett tag så börjar de lära känna igen situationer och lägga in känslor, absolut. Mm. För de får ju också en erfarenhet att möta alla människor vi möter, alltså för hunden tänker jag nu, alla människor vi möter är inte snälla.
Nej.
Precis som du och jag, alltså vi människor lär oss att alla är inte snälla.
Nej.
Och det lägger ju de sig till med en erfarenhetsbank också.
Mm.
Så där gäller det ju som hundförare också att vara med på att läsa hundens signaler utifrån vilken situation man är. Vad har hunden för känsla nu liksom? Den kanske har en erfarenhet med sig att i de här lägen har det här och här hänt.
Mm.
Så att man, jag tror det är därför det är bra att ha jobbat ett tag som IGV-polis, att man känner sig trygg i rollen som polis. För du ska även hantera ett verktyg som är ett djur på sidan om.
Måste utöver det andra.
Utöver det andra. Liksom. Mm. Så att, och många gånger så jobbar du ju själv.
Mm.
Vilket gör att du måste liksom ha ändå det här tänket och känna dig hyfsat trygg i rollen som polis.
Mm.
Så jag skulle nog rekommendera att den som vill bli hundförare jobba ett tag på IGV så att man blir trygg.
Just det. Men hur var det då att få sin första polishund så att säga? Kunde du gå in och peka?
Nej,
eller?
Det var det ju inte. Den hunden vart jag ju liksom här. Den här hunden får du.
Mm.
Och det var ju en, det är ju skillnad på raser. Jag hade ju liksom jämthundar då, som samma som jag har ute i hundburet nu, som jag jagade älg med, och de är ju på ett visst sätt.
Mm.
Den här chefen som jag fick då, han var ju överallt. Alltså det var sån ja, men du vet, han ville jaga mygg, han ville jaga alltså allt, så att innan jag fick den här, det var ju en erfarenhet att liksom bara lära känna rasen och typen utav hund.
Så kände du stor skillnad mot de hundar du var uppvuxen med?
Jo, alltså? Det är det ju. Det är ju en hund, men de är ju olika som dels olika som individer. Det skiljer ju mycket på individnivå mellan, alltså i en ras. Men ja, här var det ju en stor skillnad. Men samtidigt, jag såg det som en utmaning. Och så hade man ju liksom ändå lärt sig en hel del och sett andra och så där. Så att första hunden, man lär sig mycket på första hunden.
Mm. Men var det så att säga en bra första hund för dig? Eller var det...
Ja, så här nu i efterhand så var det nog både lite utmaning åt olika håll.
Aha,
det tror jag nog. Men ja, det ger ju en erfarenhet som man har med sig kanske till nästa hund.
Vad hette din första hund då?
Krim.
Krim? Hade han Birkenstock på sig?
Nej, han hade inte det. Men... Precis, det hade ju varit, det hade ju, det så här, jag har inte tänkt på det så här. Det var ju riktigt roligt.
Ja. Okej.
Okay. Ja, nej, men det var en hund som jag varit otroligt duktig på att spåra.
Ja, okej.
Okay. Och jag la nog ner väldigt mycket tid. Mm. Och jag har alltid varit själv intresserad av väldigt mycket näsarbete med mina hundar.
Mm.
Så att, och där tror jag det också kan, man fastnar för olika saker som man brinner lite extra för.
Men var det för att du märkte också att Krim var intresserad av det, eller var du själv
svårt
det?
Svårt att säga. Ja. Om jag jobbade på det sättet med att han var så duktig, eller om det var både och. Det var kanske både och.
Mm.
Att man höjde honom där och han hade bra förutsättningar.
Hur länge orkar de jobba som polishundar ungefär då?
Ja, om allting går vägen, alltså att de håller rent fysiskt, för det är ganska påfrestande.
Mm.
Men har man riktigt tur så kan de ju jobba tills de är uppåt en 10, men jag skulle säga kanske 7-8 år kanske en del börjar få lite olika problem, och det är ju, då är det ju viktigt att man gör hälsoundersökningar på hundarna när de börjar bli lite äldre. För det är ju, dels är det mitt ansvar som hundförare att faktiskt ta hand om den här hunden. Han bor ju hemma med mig och han ska vaccineras och han ska skötas och må bra.
Mm.
Få rätt mat, få rätt motion. Och det är ju saker man sköter om hemma.
Just det.
På fritiden. Så att det, och det får jag ju inte betalt för.
Nej.
På det sättet. Så att man måste ju vara lite... Man måste vara intresserad av det här.
Ja, jag förstår.
Man kan inte tycka att vad coolt det skulle vara att få jaga en tjuv med en hund, och så vill man bli hundförare, och så sen allt det på sidan om blir bara jobbigt, tycker man.
Nej, det går inte.
Nej, så att man måste leva det livet.
Att och man hämtar inte ut hunden som man hämtar ut sitt tjänstevapen. Liksom,
nej, utan... precis. Den frågan är ju faktiskt, man möter en del allmänhet när man har varit på vissa jobb, så kan de ju som fråga, hämtar ni ut de här hundarna? Liksom, har du olika hundar varje gång? Men nej, utan de bor hemma hos mig och jag har familj och wow, liksom. Så att nej, man hämtar inte ut dem. Och för det är ju jätteviktigt att jag och hunden som jag träffar 24 timmar om dygnet, mer än min man faktiskt. Jag träffar ju han hela tiden. Att vi har ett teamwork, vi har ett samarbete med varann. Och vi känner varann och jag läser hans signaler, han förstår mina. Det är ju liksom för att vi ska lyckas där ute, ska jag nog säga, är väldigt viktigt.
Vilket nummer i ordningen är då chefen i buren?
Den här är nummer 3.
Nummer 3?
Ja.
Så hade du en hund emellan också?
Ja, han hette Cross. Cross. Och den här hette Gris.
Ja, Cross och Gris. Och alla de här tre då...
Jag har inte valt namnen.
Nej. Är liksom helt olika karaktärer då? Eller?
Ja, jag skulle nog säga att de är väldigt olika.
Väldigt olika?
Ja, individer sådär. Men gemensamma nämnaren på de alla tre är att de är otroligt arbetsvilliga. De har ju en otrolig motor. Det här att de kan jobba, det är roligt hela tiden. Jag kan jobba hur länge som helst. Vad ska vi göra nu? De är som på tå hela tiden. Fast de, alltså min, han beter sig ibland som han är 6 månader. Fast han är liksom nästan 8 år. Ja, han kan ju vara mer ung i sinnet än min älghund som är 1,5.
Aha, okay.
Många gånger. Så att,
är det när han har något case på gång då?
Nej,
eller
men det kan ju vara bara nu. När han är ju förtidspensionär nu. Och han kan ju liksom vara... Så om jag reser med soffan och på väg mot dörren bara flyger upp, jag är med, jag är på, vad ska vi göra?
Okay.
Oh, men gå och lägg dig nu. Jag ska gå ut med soporna.
Okay, så ja, han är...
Det är lite den. Sen kan han ta det lugnt. Ja. Och det är ju viktigt. Man får ju som säga till dem, nej men nu får du gå på din plats.
Spännande. Men funkar det bra? Det är ju viktigt att det funkar bra med familjen också.
Ja, men det är ju det. Och det funkar jättebra med barnen och med de andra, eller nu med den andra hunden och med min man. Och de är intresserade och de får ju lära sig hur man ska vara med hund. Så att det är bra uppväxt, tycker jag.
Mm.
Att barn som får växa upp med djur.
Ja, det tror jag också.
Tänka på andra liksom.
Ja. Ingen som vill bli... hundförare en av barnen?
Nej, får vi se om de blir avskräckt eller om de blir motiverade. De är hundintresserade bägge två.
Ja.
Men sen vart de hamnar någonstans, det vet du fåglarna.
Men nu är jag ju lite intresserad av något case som du har haft med någon av de här hundarna.
Ja.
Du har säkert liksom olika med de här tre.
Det finns ju massor med olika jobb. Jag har ju något jobb som jag hade med min första hund där vi hade faktiskt, det var 2 stycken som hade stulit en dumper. Och sen har jag ju flera jobb där man har sökt försvunna personer. Där det både har gått bra, där man har räddat liv, men även hittat en människa som inte har klarat sig.
Just det.
Vilket det är ju det viktigaste jobbet vi gör faktiskt, det är att rädda liv inom polisen faktiskt, och inte som hundförare. Och de jobben kan jag väl känna är ju väldigt känslomässiga, hur det än går på slutet.
Jag förstår det.
Så att jag vet inte riktigt vad jag ska ta för någon.
Men om vi börjar med dumpen då, så börjar vi med det mindre känslomässiga.
Ja,
för
det låter precis, som det är lite roligt.
Men det låter som ett jobb ute på...
på landet!
För det är någon typ av lastbilsvariant.
Ja, men en stor dumper. Alltså det var ett schabrak. Jag är inte så himla duktig på maskiner och sånt. Nej. Där. Men en väldigt stor. Men i alla fall, vi hade...
Men hur tusan skäl man ens en sån?
Ja, jag vet inte om nycklarna hade varit i eller om de hade hittat nycklar. Jag kommer inte ihåg hur exakt det hade gått till.
Men hur fick du själva larmet
jobbet?
Då?
Ja, jag tror vi satt inne på station och fick det här. Och det var ju några mil att köra utanför stan. Och det var det pågående stöld. Så att det var ju vittnen då, som boende runt omkring, som hade sett det här. Och Så när vi åker fram mot det här jobbet så får vi ju rapportering hela tiden att ja, de här vittnena, nu har vi ställt oss på den här bron med bilen, så de kan inte ta sig härifrån över den här bron. Alltså de hade ju som hjälp till verkligen, för det här var som
spärra av.
Ja, de hade spärra av vägar. Fantastiskt engagemang liksom. Så de var ju liksom verkligen på tå. Och då blir det roligt också, för då känner man ju att chanserna ökar ju verkligen att få tag i de här.
Just det.
För det man som hundförare är beredd på, det är någonstans, okej, sitter de i dumpen och kör, då kan vi nog komma ikapp dem om vi har vittnen som ser vart de kör. Men om de hoppar ur den här dumpen och drar iväg till fots, det är ju någonstans där har vi ju tiden man vill jobba in som hundförare, att komma så snabbt på plats som möjligt ifall de nu lämnar den här dumpen och drar. Och vi var på väg fram mot det här, och vi får ju rapportering hela tiden liksom att de var i den här dumpen och hade börjat köra den. Men sen så fick vi då på slutet av, alltså, de här vittnena som sa att nej, nu står dumpen stilla. Och det här var ju kolsvart, jag tror det var i november, så det var blött och regnigt lite grann som vi har haft det nu. Så det visar sig att de här två tjuvarna hade ju lämnat dumpen. De hade ju kört fast på något sätt. De kom inte vidare.
Okej. Får du lite, när du åker på sånt här jobb, får du lite stresspåslag och blir du liksom...
Adrenalin. Ja. Man är ju liksom, nu kommer jakten in. Ah, lite grann det där. Ja. Att
så
nu,
du känner att det händer någonting...
I kroppen, ja. Och det är väl... Det är ju jätteroligt. Det är ju de här jobben man bara liksom längtar till. Och det här var faktiskt min första hund och bland de första jobben. Så man kände ju den här jakten att tänk om jag skulle kunna få gripa med min hund. Tack vare hunden lösa ett case.
Just det.
Ja.
Kan du beskriva känslan liksom, frågan kanske låter, men kan du beskriva känslan liksom älgjakten kontra att alltså vara närheten av en älg och liksom
ja,
så där och komma
lite
närheten av
samma adrenalin när man hör när man har släppt hunden och hunden söker och så hör man, för då ska ju hunden skälla när den har hittat en älg och liksom skälla på ett sånt sätt att behålla älgen kvar så att jag ska smyga mig fram och kunna få ett skottillfälle.
Just det.
Så att när hunden bara skälla då är det samma adrenalin, man känner yes. Nu är det upp till mig här. Uh-huh. Nu hänger det på mig. Uh-huh. Och att man ska ta sig fram och det blir en spänning hela tiden. Så att ja, det finns likheter, absolut.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna! Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Men på det här caset i alla fall, vi kommer fram, jag och min kollega, det var kolsvart, det var åkrar runt omkring som var plöjda åkrar. Och den här dumpern stod ju liksom lite nerkörd så. Och vi ser att det ligger radioutrustning som har suttit i den här dumpen, utsliten ur den här dumpen. Då.
Ah, okay.
Så de verkar ju liksom ha, man får känslan att de verkar ha stulit grejer ur den här maskinen också. Då. Så jag tar ut hunden och selar på, är på selen och så har man en lång spårlina. För här hänger det ju på hunden. För jag ser ju inte vart de har tagit vägen. Så nu är det ju tack vare hundens nos här nu. Nu är det lite, all den tid man har lagt ner på träning blir ju som att nu får vi se här. Mm. Om det funkar. Så det är därför det blir sån känsla när man lyckas. För då är det, ja, det blir verkligen en kick.
Och det här var, du berättade att det här var en av de första gångerna du fick så...
Precis, jag hade inte gripit någon person med min hund innan dess. Men här då så får ju hunden upp ett spår. Och det är kolsvart, vi har ju inga pannlampor för man vill ju liksom inte synas och göra... Jag vill ju inte att de som jag jagar ska se vart jag är.
Nej, och det blir ju också en måltavla.
Ja, men exakt. Man måste ju tänka säkert och så. Jag vet ju inte vilka det är jag jagar.
Nej.
Så min kollega följer med efter, och jag tycker nog mest synd om han faktiskt. Jag håller ju en spårlina och ändå får någon slags känsla, för det bär ju iväg över den här plöjda åkern som är lite halvfrusen, blött.
Lite guppig
då, lite guppigt kan man säga. Och sjunker ner ibland och sådär. Och det drar iväg det här spåret, och jag hör hur det låter, så min kollega ramlar ju bakom, men han tar sig upp i alla fall och hakar på igen. Och till slut så ser vi ju, så dyker min hund, det är som två kullar och några rishögar och gräskullar där. Far han upp bakom den där, och så börjar han ju skälla. Jag känner ju att linan blir slack. Aha. Och det betyder att nu har det hänt någonting här. Antingen att vi har hittat något eller någon. Och där ligger två stycken yngre killar i leran, kolsvarta, och är livrädda. Liksom. Men min hund skäller ju, och jag bromsar ju upp så att inte han ska missförstå. För så länge jag inte blir bemött av något hot eller någonting, så jag beordrar mig här liksom att visa händerna så att jag tänker säkert. Och min hund skäller och det bara ekar genom skogen. Alltså det är som en film. Så kändes det. Alltså det var så roligt. Och så ligger ju stöldgods där då, som de har runt omkring sig, där de ligger och gömmer sig. För de hade ju tänkt gömma sig. De hade nog ingen tanke på att en hund skulle komma och spåra upp
precis,
dem. Så att det var väldigt... ja, det var en adrenalinkick så där. Och då, när man då liksom, de blir gripna in på polisstationen, så ska man ju alltid avrapportera sin händelse. Det vet du ju liksom.
Absolut.
Har man varit på ett litet jobb så är det ändå väldigt mycket att skriva. Men här, när man har en sån där roligt lyckat jobb, och att sätta sig och skriva då, inga problem. Och så minns jag faktiskt en grej som var riktigt rolig. Min chef då, alltså han som var chef för ordningsavdelningen, vi satt ungefär på samma plan på den tiden. Han kom på morgon, för det här var ju liksom på sena kväll, natten. Så jag satt ju avrapportera på morgonen. Och han kommer in och liksom, jag hörde att det har gått bra. Och så gav man en klapp på axeln liksom. Grymt bra jobbat så. Och det är en sån här mening man kommer ihåg. Det är att någon som ser.
Men det var ändå bara, eller bara ska jag inte säga, men det är en, jag menar, det är skillnad på ingen klapp på axeln och en klapp på axeln.
Ja, det är ju. Och faktiskt att man, ja, men han var som varit lite taggad själv. Jag minns att han, men bra jobbat så där och ja.
Ja, men kul när jag ser den här känslan. Jag kan, det ser inte lyssnarna, men man kan nästan se att du är tillbaks liksom i den här situationen. Och du hittar de här två som har stulit den här dumpen.
Ja, det är ett originellt jobb. Alltså, det är inte, det har aldrig hänt efter det. Jag har aldrig åkt på någon stöld av någon dumper efter det. Nej.
Och du fick aldrig någon utbildning på skolan stöld av dumper
heller?
Nej,
precis.
Men det är ju någonting speciellt där när man jagar så att säga, och sen kommer fram och man får tillfälle att gripa några misstänkta. Liksom. Kommer du ihåg vad som hände med de här killarna? Blev det någon dom?
Jag kommer inte ihåg riktigt deras ålder heller. Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var ju så pass länge sedan.
Men det var med krim då?
Ja, det var med krim. Ja, nej, sen har man ju minnen med Kross och så även med Griss, han som jag har som senaste hunden. Då. Men just de här försvunna personerna, för det är ju så när man jobbar som hundförare, så här uppe i alla fall har vi ju allt, alltså även om du inte jobbar ordinarie på ditt arbetspass och du ligger hemma och sover och är ledig, så kan du telefonen ringa.
Ja, det är så.
Ja, och helst på sån, de här jobben när det är försvunna personer, så är det ju av vikt att man verkligen får ut hund så fort som möjligt. Och även flera hundekipage. Alltså.
Just det.
Och de jobben, ja, det är otaliga gånger man har lämnat kudden mitt i natten och åkt ut och på med grejer och så där. Och ibland har man vänt på kudden flera gånger, alltså att man har åkt hem, helst i början, åkt hem och lagt sig igen efter man har gjort ett jobb, och så har de ringt igen och så har man åkt ut, och man tänkte ju inte, det var ju bara, jajamän, jag kommer.
Har det varit, det har varit din inställning då?
Ja, det är ju nu när man blir äldre, kanske när man har fått barn och familj, och man börjat faktiskt tänka att ja, just det, jag har ju faktiskt ett liv på sidan om. Det är väldigt lätt att jobbet tar över lite grann.
Jag förstår.
Ja. Ja, för att man är så pass engagerad. Och du, som hundförare, tar du med dig jobbet hem varje dag.
Mm, verkligen. Ja.
Även på semestern. Och så det är mycket jobb i huvudet.
Mm.
Men just de försvunna personerna, där känner jag att det är ju fantastiskt viktigt. Och även det känns att man har gjort en insats för den familjen nu som saknar den här personen som har försvunnit av olika anledningar. Det kan ju vara att någon som inte vill leva längre, men även någon som har gått vilse i svampskogen.
Just det.
Eller en jägare som har försvunnit och sådär. Så att, att hjälpa familjerna att få tillbaks sin anhörig, det är ju en ja, det är också, det blir som också en kick på något vis, men man känner ett sånt där vad viktigt jobb jag gör. Det här är så viktigt.
Har du något sånt ärende i huvudet när du hittat någon?
Ja, jag både hittat liksom när folk har, när vi hittat folk som fortfarande varit vid liv men kraftigt nedkylda. Men sen hade jag ett jobb där inte personen levde.
Nej.
Och då var det en äldre person som hade försvunnit från från sitt hus, och den nära anhörige var kvar i huset, och jag kände att nu har han inte kommit tillbaks.
Mm.
Han skulle bara ut en sväng, men har inte kommit tillbaks.
Mm.
Lite äldre person som var borta då. Och det var ju lite grann som det är nu, lite isen har börjat lägga sig på vissa vattendrag, det har blivit snö, det är lite kallare. Men snö på vissa ställen, men bart på vissa ställen och så. Så då var jag och en kollega dit, och då började jag, för de här bodde lite grann på landet, och då sökte jag med min hund. Man gör som en ring runt hela fastigheten.
Okay.
Man låter hunden söka efter utgående spår, kallar vi det.
Ah.
För man tänker att någonstans, personen som vi söker har ju lämnat det här. Och i det här fallet visste vi ju att det var till fots. Eller med en spark eller vad det nu är. Men, och då har man ju möjlighet att faktiskt få spår från den platsen.
Mm.
Så jag började gå i en cirkel runt den här fastigheten. Det var lite grann som jag bor, alltså på landet med mycket skog runt omkring och så. Och efter jag hade gått kanske 100 meter, så ser jag hur min hund bara lyfter på näsan, och han får ju vittring av någonting.
Okay.
Han hittade inte ett spår rätt ner då, för det visade sig vara längre fram i mitt sökområde så att säga.
Men han får han i luften då?
Ja, eller? Han får den direkta vittringen, alltså den vittring som djur och människor avsöndras, som flyger med luften.
Otroligt egentligen.
Ja. Och han fick då den här luftvittringen från någonting då som jag inte visste då.
Mm.
Men eftersom vi har tränat det här också, och han har fått ett självförtroende att det här tycker matte är viktigt. När jag känner det här så ska jag övertyga matte om att dit, jag ska dit.
Mm.
Så det var ju bara att haka på i linan och bara följa han genom det här ris och skog och allting då. För han bara gick och vädrade med näsan i luften. Och jag kan säga galopperade i selen, så det, han skulle fram fort.
Ja. Men går det och då drar det på rätt bra.
Ja, då drar det på, så där är det bara skydda ögonen lite grann och hänga med. Och till slut så kommer vi fram, och då visar det sig, då är det en liten å, eller inte, det är en bäck som det har lagt lite is på. Och i den här ån så ligger ju då den här äldre personen. Mm. Och det var så hjärtskärande att se liksom, för den här personen hade försökt ta sig upp. Han hade försökt ta sig upp med hjälp av små såna kvistar som var på sidorna. Han hade försökt klamra sig
och dra sig upp. Man såg att de var brutna då.
Ja, och han höll även som han låg i såna här tunna kvistar. Och den här lilla fåran då, en bredare bäck kan man säga, som var ganska djup, men tung, alltså kläder blir ju tung i vatten. Så han hade ju liksom gått igenom den här då isen och inte tagit sig upp. Men vi utgår även, Nu visade det sig att han överlevde ju inte, men när vi kommer på ett sånt där...
Men levde han när du kom fram?
Nej, det gjorde han inte. Men vi utgår ifrån, vi kanske kan rädda. Alltså vi, jag vet ju inte förrän en läkare eller en ambulans och så vidare har varit på plats. Så att samtidigt som jag då ropar upp till min kollega att jag har träff här, så larmar vi ambulansen som då påbörjar sin resa mot den här platsen, och vi drar upp den här äldre personen då och påbörjar HLR, alltså hjärtkompressioner börjar vi med, och vi håller på med det fast vi känner, jag känner ju att det här kommer nog inte gå. Så det är ju mitt uppe alltihop när hunden står och skäller där, och vi ska påbörja hjärtkompressioner, knyta fast hunden vid träd, och så hjälps vi åt liksom och turas om och göra hjärtkompressioner. Och det är väl en sån grej som jag alltid känt att ja, men man håller på tills man vet att det inte går längre. Alltså, för det här var ju inte vad ska vi säga, det är skillnad om du hittar en kropp som du ser på långt håll att den här personen lever inte. Kanske saknar en del av huvudet, det är inte, ja, det låter hemska grejer vi pratar om egentligen, men, jaha, men det är ju lite sånt här man möts utav. Väldigt varierade jobb. Men det som då är, det är ju att det blir ju fruktansvärt jobbigt att meddela det här då, anhöriga har samlats i huset och så sen ska vi gå dit och prata med dem att vi har hittat honom men han lever inte. Och att finnas där då var ju ambulanspersonal också med, att man finns där som stöd. Och samtidigt så vet jag att de är tacksamma över att han hittades.
Det har vi hört flera gånger i podden, just det här att kanske anhöriga vet att till och med redan att det är nog kört, men just det här att få hitta och få,
att
liksom
få ett slut.
Ett slut, ja, precis. Att det verkar vara oerhört viktigt för oss människor.
Ja, men visst. Ja, nej, så att många ryggsäcken är full av intryck och sånt där.
Hur emotionellt är det här för dig då? För jag menar, det du beskriver, det är ju ett tragiskt sätt att så att säga kanske ha sina sista stunder, att försöka ta sig upp från den här lilla bäcken då och inte kunna göra det. Och sen först få den kunskapen för dig, men sen också ta dig upp tillbaks till fastigheten och då ha med allt det här att, som du vet du måste berätta, som är jobbigt att berätta. Hur pass emotionellt är det för dig? Liksom, kan du bara gå in i tjänsteläge? Eller kommer ditt privata och blir det någon blandning där?
Ja, jag tror att det blir en blandning. Inte så att jag liksom står och gråter och så, utan det är mer att man visar på ett allvar men en medkänsla. Och ibland kan det ju vara beroende på vilka det är man pratar med. Så vissa vill ju fortsätta prata med en väldigt länge. Och jag har inga problem, och ibland kan jag liksom nog känna att jag kan bjuda på, alltså bjuda på mig, av mig som person. Att visa att ja, men jag är också människa och jag förstår hur det känns. Jag tror det är viktigt, och det är väl det, man kan inte alltid låsa in sig i den här uniformen. Jag som person kommer att komma fram. Ibland så är det teater man håller på med, men vissa att man lägger till lite känslor och liksom visar tydlighet i vissa scenarier och så. Men ibland så måste man också våga ta fram sig själv.
Jag förstår. Har det hänt att du liksom har brustit igenom någon gång när du liksom inte har kunnat?
Nej, det har det inte gjort. Utan däremot så kan man nog ha... Nu är jag gift med en polis också, så vi kan ju prata väldigt mycket jobb hemma.
Just det.
Och det gör ju också till sin del att man kanske bearbetar vissa saker man har varit med om. Man berättar om roliga saker, man berättar om jobbiga saker och frustrerande saker som gör att man kanske kan gå vidare på ett annat sätt.
Just det.
Men sen finns det ju alltid, om man nu är på ett jobb där det har varit riktigt jobbigt, då får man ju debriefingsamtal om. Då sätts det ju sådana saker in. Men inte på såna här, den här typen av jobb, ska jag inte säga. Att, utan då är det nog mycket att man pratar med kollegan den man har jobbat med och så.
Det är så spännande med döden faktiskt. Det är ju någonting spännande eftersom vi inte vet riktigt vad som händer. Eller nej, ingen vet ju vad som händer efter vi dör. Nej. Det kanske absolut inte händer någonting. Eller så kanske det händer någonting.
Det får
vi upptäcka. Eller inte upptäcka om det inte. Men det är ju den här rädslan för att möta döden kanske i sitt yrke. Har du haft den innan du mötte den?
Nej, det hade jag nog inte på det sättet. Man vet ju inte hur man ska reagera första gången man kanske har bara sett en död människa. Nu hade jag jobbat lite grann inom äldreomsorgen innan jag blev polis. Så beroende på vad man har gjort innan så kan man ju ha med sig en erfarenhet. Och det tyckte jag var bra. Alltså att man har mött olika typer av människor. Där fick jag även möta alltså döden. Mm. Alltså att sett en död människa. Men i yrket så kan ju det kan ju se så olika ut. Hur de ser ut. Beroende på vilket brott som har skett eller vad som har hänt den här personen.
Hur lång tid sedan det var det hände också.
Ja, precis. Och det tror jag man aldrig kan riktigt... Man vet inte förrän man är där, men man ska nog tänka på att ja, men jag vet inte riktigt hur jag kommer att reagera och så där.
Ja, det är intressant. För mina patrons... Tack än en gång till mina patrons för att ni stöttar podden. Jag tänkte att vi ska prata lite vidare mina patrons lite om hundföraryrket, lite kanske för- och nackdelar och lite, kanske något litet case till och sådär. Stort tack till dig som stöttar podden. Vill du bli patron också kunna ta del av det här bonusmaterialet, så gå in på www.patreon.com/snutsnack. Men innan vi rundar av själva avsnittet, Jenny, så tänkte jag höra hur det är med filmtittandet vad gäller polisfilmer.
Åh, det är ju intressant alltså. Vilka filmer... Alltså vi gillar ju att se faktiskt, men vi känner nog att man blir ganska kräsen på något vis. Men jag brukar säga till min man, men nu ser vi det här som en film. Det här är ju bara film, det är ju ingen dokumentär. Det är ju inte liksom så här går det till. Och då kanske man klarar av att se vissa delar. Jag menar... Ja, vi behöver kanske inte, jag vet inte om vi ska nämna namn på olika filmtitlar.
Jo, det tycker jag absolut.
Nej, men liksom, Beck-filmerna är ju jätteunderhållande och så, men det kanske liksom inte går till på samma sätt som i verkligheten alla gånger. Sen kan jag gilla brittiska faktiskt kriminaler och sådär, och de, många kan... Nu kommer jag inte ihåg namnet.
Är det så här Inspector Morse eller något sånt där?
Nej, men jag kommer inte ihåg namnet på. Men det var... det var någon serie där i alla fall där jag kände att men du, här har de nog fått med väldigt mycket detaljer som är likt i verkligheten. Synd att jag inte var förberedd. Jag kunde försöka komma på vad det hette.
Men det kanske vi kan luska fram så ska jag få fram det till lyssnarna ändå.
Ja, precis.
Ja, men brittiska, det är lite skillnad på brittiska och amerikanska. Alltså om man, liksom, man generaliserar lite så är det lite så. Kanske lite mindre pang-pang och sådär.
Ja, men visst. Men det är underhållning ändå. Men som, jag tror att när man jobbar med det här så kan man nog bli liksom lite... titta där nu, ja, men de ska säkra någon bevis och så är de där och lyfter på grejer utan handskar liksom. Det är ju sån där grej man blir irriterad på.
Det är ett no-no.
Ja.
Ja, men verkligen. Jo, jag vet att du de senaste 2 åren så har du utbildat din hund, eller du har haft din hund till någonting annat.
Ja.
Och det tänkte jag vi skulle prata om i Patreon-avsnittet. Ja. Men stort tack för nu.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här.
Tack för att du har lyssnat på Snutsnack och det här avsnittet med Jenny. Om en vecka är vi tillbaks och då kommer ett nytt intressant avsnitt, måste jag säga, vilket egentligen alla är. Bli gärna Patreon, patreon.com/snutsnack. Vi hörs nästa vecka. Ha det fint. Hej då.
Veckans Power Deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol. För säkerhets skull.